Bibeln har ju ett vittnesbörd om sig, dels att en sanning, men dels att Gud är en levande Gud som gärna vill hjälpa oss. Och då är det ju så här att människan har förkastat Gud, men Gud räcker ut sin hand och sin arm till oss här nere. Och alla som vänder sig till honom drar han upp. Och det står ju beskrivet i psalm 40 när David, står det, han ropar till Herren, men han drog mig upp ur den djupa dyn och satte mina fötter på en klippa. Och det vet vi väl alla vem det är som är denna klippan, det är ju Jesus, Guds son. Jesus, Guds son, heter Yeshua eller Jesus, och det betyder frälsaren eller den som räddar eller den som drar upp. Och den helige ande kallas för hjälparen. Men också ordet parakletos på grekiska betyder också tröstaren. Och det har vi nog varit med om. Att den helige ande också kan vara tröst när vi har det jobbigt och svårt. Att hans närvaro kommer på något sätt. Och då känns det genast lättare. Jag glömmer aldrig när min mamma, min riktiga mamma då, hade dött. Och jag skulle åka hem ifrån begravningen. Då brast allt. Alltså jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Jag tror nog stanna, jag kunde inte köra bilen en gång. Men då sa jag till Gud så här, jag sa till Jesus så här: här klarar inte jag Jesus, nu får du hjälpa mig. Och då kom jag ihåg hur han kom liksom som en balsam. Och på något vis kändes det så gott alltså så här inne. Och jag kände att jag visste att det där är inte jag. Och det där är inte mina känslor. Utan det där är den helige ande som vill komma och trösta oss. Och det är ju för väl att vi har den helige ande. Och Jesus, han säger i Johannes 14 från vers 16. Och jag ska be till Fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Och det grekiska ordet där, det betyder egentligen jag ska skicka någon som har samma makt och samma auktoritet som jag själv har och Fadern har. Allos på grekiska betyder det. Så här ser vi ju ett tydligt exempel på att treenigheten som vi pratar om alltså, det är en verklighet. Den helige ande är också Gud. Och den här helige anden, han ska alltså vara hos oss, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, alla som tror alltså. Han ska förbliva hos er och vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig. Ty jag lever och ni kommer att leva. Vad härligt va? Det innebär att den helige ande ska ju också göra Jesus levande för oss. Så när anden gör något i våra liv så är det liksom, då är det Jesus det handlar om. Man kan lika gärna säga då när jag sa att jag blev så tröstad av den helige ande, egentligen är det ju Jesus det handlar om. Det är ju Jesus. Fader, poängen med när det står fader kanske vi liksom missar, men det hebreiska tankesättet för fader betyder egentligen då att det är en som inspirerar en annan till att göra gärningar. Alltså de gärningar han gör. Det kan ju bara vara från två källor. Men är det från Gud så är ju en sån gärning aldrig ond. Eftersom Gud är ljus och god rätt igenom. Och då ser vi ju då på andens frukt till exempel vad det kan vara. Kärlek. Och det står ju att kärleken gör inget ont mot vår nästa. Därför är ju kärleken lagens uppfyllelse eller skriftens uppfyllelse. Hur mycket vi än läser Bibeln, och det är ju bra att läsa Bibeln, så kommer det alltså inte att hända någonting på insidan om inte den här helige ande, alltså parakletos, får ta ordet och göra Jesus levande. Och man hoppar till ibland när man läser evangelierna och sen kommer man fram till Johannes 8:44. Jesus, man tänker sig, han var ju som ett lamm och så vidare. Men här ryter han till, särskilt då när de gäller de här gubbarna, ni vet, de här med skägg, de här fariseerna. För de var nog inte roliga att tas med. Då säger han i Johannes 8:44, så säger han åt dem så här: ni har djävulen till fader. Och då kommer ni ihåg vad jag sa att fader var, va? Den som inspirerar någon till gärningar. Och nu förklarar Jesus att det är så också. Vad er far har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början, har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. Han talar lögn. Då talar han om sitt eget, ty han är en lögnare och han är lögnens fader. Det här är ju den gamle ormen i lustgården som sa att skulle då Gud ha sagt. Och så sa han något mer också: ni kan själva bli som Gud. Med andra ord, Kristus, va? Guds avbild är ju Kristus. Ni kan själva bli Kristus. Och det där ser vi ju sen i Matteus 24, att det ska komma upp en rörelse som säger att man är Messias och så vidare. Men tror de inte, säger Bibeln. Och hur kan man då bli det? Och jag vill ta er med då lite, ni som tillhör Älvängen har varit under Sigvard Svärds tid. Ni vet att han pratade mycket om nyandlighet, va? Det var hans liksom favoritämne, om man så säger. Förutom då dopet och det här. Och då är det ju så här att nyandligheten, den börjar ju mer och mer tränga in i våra kyrkor på väldigt listiga vägar. Och det här ska vi vara uppmärksamma på, alltså. För att det är inte sanningens väg, utan det är just lögnens väg. Och vi vet ju att den onde, den förklär sig ju som ett ljusets ängel, står det, va? Så han vill bedra oss. Och det här, det kommer också i Jesu namn och i Kristus och allt vad det här. Alla de här vokabulärerna existerar, va? Och då säger man då så här att man ska tömma sitt sinne genom att använda olika såna här, ja, meditationsformer och mantran kan man göra till exempel. Så kan man använda, olika andningsövningar för att nå det här också. Och då är det så här att vårt sinne i Bibeln, det tror jag att Gud har gett oss för att varje människa har ett beskydd mot alla såna här makter, va? Men går man då tvärt emot Bibeln till exempel, som varnar för att upprepa bibelord och köta och så här, va? Då kan det hända som det står i Predikaren 10:8, att den som bryter ner en mur, honom stinger ormen. Alltså att man medvetet bryter ner sitt eget sinne och skapar en tomhet, som de säger att man ska göra. Då bryter man ju ner sitt eget beskydd mot de onda makterna. Och vet ni vad som händer? Vi som studerar det här mycket, vi vet att de får faktiskt en upplevelse av att man är ett med allt när man har tömt sig. Och det är ju väldigt konstigt, för det är vi ju inte. Alltså, Gud är ju skild ifrån sin skapelse. Han är ju inte materia, han är ju ande. Gud är ande. Men han har ju skapat allt, säger Bibeln. Men det är skillnad på det. Och då står det så här i Romarbrevet 1. Jag vill ta er med till det. Det är märkligt, men så ordagrant det står här. Alltså. Romarbrevet 1 ifrån vers 25 ska det vara. Det är så understruket här så jag ser inte vad jag själv. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheters evigheter. Amen. Ser ni att det kommer in makter här, alltså, som skiljer oss ifrån den levande guden, som gör oss ett med, så att vi tror att vi är ett med skapelsen. Det är skillnad på Gud och skapelsen. Det måste vi komma ihåg. Och Jesus, han säger vidare till sina kära fariseer att se till att ljuset, Lukas 11:35, se till att ljuset i dig inte är mörker. Och jag började studera det där, var kom det här inifrån? För att tydligen är ju det att att mystiken och det här och kabbalan och allt vad det fanns ju redan hos fariseerna. Alltså det kom ju från babyloniska fångenskapen in då i judaismen, i judarna här och fariseismen och blandades. Och då tänkte jag att vi skulle ta upp Hesekiel 38, så ska ni få se att det har varit med hela resan. Hesekiel, inte 38, Hesekiel 8, förlåt. Hesekiel 8 tror jag det är. Och då står det där från vers 16 så här. Så förde han mig in till den inre förgården till Herrens hus. Och där vid ingång till Herrens tempel mellan förhuset och altaret stod omkring 25 män. De vände ryggen åt Herrens tempel och tillbad solen i öst, skapelsen. Och alla nu som har studerat något om New Age och mystik och allt det här, de vet att vad jag kommer att prata om nu. Ser du detta, du människobarn? Är det inte nog för judehus att bedriva de här vidrigheterna de har drivit här? De har också fyllt landet med våld och ännu mer väckt min vrede. Så du menar att enligt de här så har våld och nyandlighet mycket nära relationer med varandra? Ser du det där i de här verserna? Det är märkligt. Det ska ju vara en fridens, säger man, men det är ju en falsk frid. Och så står det då i vers 17 till slutet där. Se hur de sätter kvisten för näsan. Det låter väl konstigt. Vad har de för kvist och sätter för näsan? Ja, det är nämligen så här att om man översätter det här till hebreiska så är det en andningsövning det handlar om. Det står, se hur de andas väldigt snabbt. A very rapid breathing. Så här har det kommit in redan. Och ni vet att det står i första Korinterbrevet 10 att vi ska läsa Israels historia för att det är en mall på vad som kommer att komma in i kyrkan i ändens tid, står det i första Korinterbrevet 10. Det var bara en parentes. Nu går vi vidare. Älska inte världen, ej heller vad som finns i världen. Om någon älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom. Kommer du ihåg vad fadern betyder? Den som inspirerar någon till goda gärningar. Ty allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över detta livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och här står det att bara den som tar emot Gud faders inspiration, alltså kärleken från Gud, kan övervinna världen. Och faderns inspiration ligger i hans sons död på Golgata. Det där kraften finns, det kommer vi att se sen. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det tror vi väl, va? Tack och lov. Och så står det så här att det finns en annan bild också på att inspireras av något. Och det är att äta och dricka. Det är också en bild på att inspireras av något. Och ni vet när Jesus kommer med sina lärjungar, det står i Johannes 4, den här berättelsen, till Sykars brunn. Då undrar de lite så här om käk. Och då säger Jesus att han har mat att käka. Ja, men det kan de inte ha, för de skulle ju gå bort och handla. Vad pratar han om liksom? Han fattar ingenting. Kan någon ha gett honom mat? Nej, men han pratar ju om något helt annat. Han pratar om andlig inspiration ifrån fadern, eller hur? Det är det han pratar om när han säger mat. Johannes 18 och 11 står det en gång till om att dricka då. Jesus sa till Petrus, stick ditt svärd i skidan. Skulle jag inte dricka den kalk som fadern har gett mig? Här ser vi att dricka handlar om inspiration och göra Guds vilja, va? Yes. Ja, det är mycket lättare när man får såna här nycklar sen när man börjar läsa Bibeln. Och då kommer vi in på mat och det gillar ju vi. Vi äter ju mycket speciell fet mat. Och det var en kille på båten nu, han har bott där och så lärde jag honom det här hur man äter det här, va. Det heter ju LCHF-kost och då kom han tillbaka för han ska göra lite praktik där. Och jag kände inte igen honom, vet du, han sken som en sol. Han har blivit frälst också förresten. Ja, han sken som en sol och han var 17 kilo lättare. Ja, ni förstår, vet du. Han mådde bra. Och jag brukar skoja med det här att det står i Bibeln om det här med feta rätter. Det står bland annat i Jesaja 55:2 och Jeremia 31:14. Det står att jag ska mätta mina präster med feta rätter, så det fanns LCHF-kost redan i Bibeln. Ja, det är bra, eller hur? Innan jag förberedde mig för det här mötet då, så kom mina tankar dels till psalm 46. Men sen fick jag liksom en levande bild inom mig som blev så levande. Och det handlar just om mat också. Nu är jag inte så där hungrig om ni förstår det. Men det handlar ju om några som hade misslyckats. Ni vet, lärjungarna hade ju kapitalt misslyckats. Och de drar ju iväg och ska fiska. Det här kan läsa om i Lukas, eller Johannes 21. Och de hade ju fiskat och det går ju inte så bra. Och sen får de möta Jesus som är på stranden. Och han hade tänt en ny eld. En ny eld. Lägg märke till det. Och hade han lite fisk själv också. Där. Och så frågar han faktiskt dem om: mina barn, har ni någonting att äta? Med andra ord skulle man kunna säga så här: var är nu er tro? Med ett annat ord. Eftersom jag läste precis nyss första Johannes där. Tron på Jesus, va? Var har ni nu er tro? Och igår när jag tog ett mannakorn, det gör jag ibland. Jag brukar kalla det nästan för husguden, skojar jag. Men det är gott att ha ett mannakorn. Det händer väldigt sällan. Men då fick jag det här alltså, att vad var vi tog nu? Se, jag gör allting nytt. Och det är ett profetiskt ord för oss, var och en. Jag gör allting nytt. Och sen är det så gött att Petrus, han hade ju fått utav Jesus så här, va? Jesus sa åt honom att Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig, eller för er, att er tro inte ska bli om intet. Det måste ju ha med det här att göra, va? Alltså, de var så hårt prövade så att mycket till tro fanns det faktiskt inte kvar. Men vet du vad tron ibland räknas som? Att man vänder sig till Jesus igen, ser ni det? Att man kommer till Jesus igen. Trots, vem kan ha blamerat sig mer än han gjorde då, Petrus och de här, va? Man kan misslyckas. Man kan bränna sina broar. Man kan göra det mesta fel. Och så vänder man om igen och sen går man och låser in sig någonstans. Och så sitter man där och tycker att man är värdelös och så vidare. För då kommer ju den där mörka makten på. Men så får man möta Jesus. Och då gör han allting nytt. Visst är det härligt? Han kan göra allting nytt i våra liv. Beröra oss med den kraften som är utgjuten ifrån höjden, en helige ande. Och då ska vi gå till psalm 46 här. Den älskar jag också, psalm 46. Och det är en profetisk psalm som handlar om den tid vi lever i, tror jag. Det handlar om att havet stormar och väldiga vågor. Och det känner vi igen från Matteus, va? Och Lukas och de här. Bränningarnas och havets dån och det här. Men nu ska ni veta att det mesta i Bibeln som jag läste upp för er, mat och äta och dricka och fadern och allt det här, då måste man tänka hebreiskt, för annars hamnar man lite snett. Vad står berg för i Bibeln till exempel? Någon som vet det? Regeringar och makter och kungar, va? Berg. Hav, ja, det vet vi alla. Folkhavet. Alla folk och stammar, folkhav. Då kommer vi att förstå lite bättre när vi läser vad som händer. Och särskilt då efter den här arabvåren, vad som har hänt. Det här har startat redan. Vi ser vad som händer. Det kommer inte att bli slut på det här förrän Jesus kommer. Glöm det. Det här är bara början. Och nu läste ju Elvor redan från början här. När världsregeringen kommer. För den kommer. Säger vi, den här kommer. Vad ska den försöka lösa? Jo, den ska försöka lösa det här. Det kan de inte. Ska komma ett vilddjur upp ur havet. Jag fick se de fyra vindarna blåsta över havet och uppkom ett vilddjur. Vad händer om vindarna blåser på havet? Det blir vågor, va? Yes. För sångmästaren en sång av Kora söner till Alamot över något instrument. Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden väl beprövad. Därför ska vi inte frukta. Om än, står det där, men på hebreiskan kan det lika gärna stå när jorden skakar och när bergen störtar ner i havsdjupet. Och när, och där det står berget, sa jag, det betyder riken, regeringar och allt som är själv upphöjt och stolt, står det också för. Och det ska bäva vid dess uppror, Sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Ja, det kommer trösta den och hjälpa den till hans hus. Känner ni igen den här bilden från Jesus när han tar om de här husen? En man som var ovis som byggde på sand och sen var den som var vis och byggde på klippan. Va? Det är precis den här bilden. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar. Bergen vacklar. Han låter höra sin röst och smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Ja, Gud är med oss, Emanuel. Jakobs Gud är vår borg, Sela. Kom och skåda Herrens verk. Gärningar gör han som väcker häpnad på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. Vagnarna bränner han upp i eld. Sen kommer en uppmaning. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland hedna folken och upphöjd på jorden. Här är ju samtidigt en profetia om att evangeliet ska ut. Va? Han kan ju aldrig bli upphöjd bland hedna folket om det sker med evangeliet. Det handlar alltså om slutet på den här tidsåldern från Jesus. Och då står det att han har kontrollen. Det står frukta ej. Frukta ej, står det på flera gånger, på flera ställen i Bibeln. Och det var ju precis vad Herren sa till Johannes i Uppenbarelseboken. När han i anden kom fram till Herrens dag och fick se precis det här som står i Psalm 46, antar jag. Då lägger Herren sin hand på Johannes och säger åt honom att inte frukta, för jag är, säger Herren. Frukta inte Johannes, för jag är. Och Mose, det pratade väl, nej, det var Aldor som pratade om Mose. När han hade gjort sitt uppdrag, då tyckte han att Herren var trofast och utan svek, va? Och nu ska han till sitt uppdrag. Och då börjar ju Herren och tala om en massa plågor och massa grejer. Och det hade han ju gjort till Abraham innan. Att de ska vara i Egypten i 430 år. Va? Men sen ska det komma, eller 400, och sen ska det komma ett stort mörker. Men jag ska med stora straffdomar föra dem där ut. Och nu kommer han att ta tag i Mose. Tänk vilken tajming Gud har det. Va? Ni vet ju Mose historia, hur han föddes och åkte iväg på en liten båt där på korg på Nilen och allt det här. Vilken tajming liksom. Och sen gjorde han bort sig också. Och sen fick han springa bort därifrån. Och det var att lära sig något vi alla måste lära sig. Lära oss. Och det är att tjänsten eller uppdraget får aldrig komma före Herren. Och nu hade han också gått omkring där och vakta andras får. Hade han gjort. Han vaktade ju Jetros får. Men nu kommer han fram. Han får se en eld. Han stiger fram och han får höra Gud ur busken. Jag hade också blivit skraj alltså. Va? Jag hade blivit livrädd. Hej Mose! Nej, jag tror inte Gud talar så. Det jag känner av Gud så brukar han tala. Hej Janne! Och han talar med sån innerlig kärlek. Så man bara smälter. Man kan inte låta bli och älska honom när han talar. Han är ju kärlek. Han skulle alltså gå och vara med om alla de här straffdomarna över Egypten. Och det är klart han blir skraj, va? Egypten står ju för världen, va? Hälsa dem! Ja, han frågar ju Gud så här. Du, vem ska jag hälsa ifrån liksom? De här grejerna ska ju ske och allt det, men vem är jag liksom? Vem ska jag hälsa ifrån? Jo, du ska hälsa ifrån jag är. Jag är. Och på hebreiska, om jag inte minns alldeles galet, får fråga älvor som har bott i Israel, så är det så här att man inte säger i Israel, jag är hungrig, va? Eller jag är törstig. Man uttalar inte Guds namn. Hungrig, törstig. Jag är hungrig, jag är törstig. Man säger inte jag är. Så ni kan tänka er att det blev reaktioner när Jesus använder jag är hela tiden. Jag är livets bröd. Jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Och på ett annat ställe så säger han ju till och med så här. Jag är innan Abraham var till. Ja, men jag menar, då måste han ju vara Gud. Ja, han var ju till och med han som pratade med Abraham. Då tog de upp stenar och ville stena honom, men han kom undan för hans tid var ännu inte inne. Häftigt. Han var inspirerad. Han gjorde ingenting annat än vad han såg fadern göra sedan. Och hans faders gärningar, det var hans gärningar. Fadern och jag är ett. Och de var ju så arga som de höll på att smälla av. Men det var ju någonting med Jesus. För hela tiden hände det ju sådana under och sådana tecken. Så det gick inte att bortförklara. Alltså, de förkastade Jesus mot bättre vetande. För man ville ha kvar sina maktpositioner och allt det. Man satt så fast i det. Så man förkastade Messias. På grund av alla de här maktapparaterna man satt fast i. Man ville vara först i synagogan. Och man ville hälsas på torgen. Och man ville bli kallad rabbi. Och nu kom rabbi med stort R. Jag menar läraren med stort L. Så står det då att hans namn är Gud är. Han är vårt beskydd. Han är vår starkhet och vår frimodighet, står det. Han är en hjälpare i nöden hos han. Så står det att han är väl beprövad. Det kan betyda väl beprövad, men nu ska jag ta en till dimension. Och det är att han är, det står i superlativ. Han är en fullkomligt makalös hjälpare som kommer dig till mötes och visar sin hjälp i vedermöda, ångest och lidande. Det är därför Paulus ofta använder superlativ, fast det står inte utskrivet, utan han flödar över i nåd. Det kommer ett superlativ. Han är en överflödande nåden, säger han. Och då är det samma han menar. Att det går inte att beskriva alltså. Det liksom övergår människan totalt, den nåd som Gud ger dig och mig. Du kan vara i vilket problem som helst och Gud är mäktig att komma in. Jag tänker på han, den här kinesen som åker runt eller åkte runt här i Sverige. Någon som har hört honom. Jun, va? När de slog honom sönder och samman. Och var fick han kraften ifrån? Och Gud öppnar dörrarna utifrån fängelset. Jag menar, Gud är otrolig. Han är oj, oj, oj. Han är oj, oj, oj. En fullkomlig, makalös hjälpare. Men vi kan säga nej till hans hjälp. Som en liten tjurig unge har jag skrivit. kan själv. Ni vet att de ska göra allt själv. Okej då, säger man, så släpper man dem och så faller de och skjuter. Jag vet vad var det vi sa. Så ibland måste man lära sig något. Och samma sak säger ju Jesus då. Han visste ju att Jerusalem skulle förstöras och en fruktansvärd tid, nöd, skulle komma över staden. Och hans hjärta höll ju på att brista, men han erbjuder dem sin hjälp, men de förstod det inte. Det står i Lukas 13:34, det här om hönan, vet du, tror jag det är. Ja, hönan. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar den som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? Men ni vill inte. Ni vill inte. Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Har du tänkt på det uttrycket? Ert hus lämnas nu åt er själva. Det finns ju en bild på det i Hesekiel när Herrens härlighet lämnar templet. Och de måste ju ha fattat direkt den bilden. Att det var en avgud där, så Herrens härlighet var tvungen att dra. De förkastade honom. Han var den enda som skulle kunna frälsa dem. Jag säger er, ni kommer inte att se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Baruch haba beshem Adonai. På hebreiska. Alltså, det kännetecknar ju att Israel kommer att komma i en nöd. En svår nöd, och ni ser hur tumskruvarna dras åt. Mer och mer. Och jag skriver som överskrift här att Israel kommer att lära känna Gud i nöd. I nöden. Jeremia 30 och vers 7 så står det så här. Ve, detta är en stor dag. Ingen är den lik. En tid av nöd, eller vedermöde, som det också kan översättas, är detta för Jakob, men han ska bli räddad igenom den. Det är märkligt, men kommer ni ihåg att Jakob kom i ett smalt passage, precis som det här ordet betyder, va? I Peniel. Och vad hände där? Jo, han fick ju möta Herren. Och han säger att jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv sparats. Domaren betyder Gud. Det är ju samma sak med oss, va? När vi ser Jesus, vilket du kan göra i evangeliet när du läser genom den helige andes hjälp, och när man förstår att han är så stor och så mäktig som han är och ändå känner hans kärlek, så kan vi säga detsamma. Jag har sett, jag har fått sån nåd. Vi har fått sån nåd som är bara fatta. Vi har fått sån nåd att hans blod verkar i himmelen för dig och för mig just nu. Och att han rev skuldbrevet där alla dina synder står uppskrivna. Varenda en sen du föddes. Och då är jag väldigt glad att det är borta. Det är inte rolig läsning. Och så står det räddning här. Och ordet är Yasha. Om inte jag minns fel så ska det vara roten till ordet för vår frälsare Yeshua, alltså för Jesus. Och då skulle man ju kunna säga så här, att vi ser ju att vi talar om en väg här som blir smal. Och då kom, det är precis bilden av när Jakob möter Herren, va? Det här. Och då kommer Israels folk att få möta Jesus på den här vägen. Han ska bli frälst, Yasha, genom den. Det är alltså en väg. Och helt plötsligt så kommer Herren att börja vandra med dem. Och man kan ju inte låta bli att tänka på i Emmausvandrarna när man läser det här, eller hur? De gick ju besvikna från Jerusalem och tänkte att vi trodde ju det var Gud, eller att det var Herren här, Jesus, som skulle rädda oss. Men nu är det ju tredje dagen och han har inte dykt upp. Det är ju helt kört, med andra ord. Vi trodde ju att det var han som skulle frälsa oss. Och helt plötsligt så står han ju där. Men han var en främling för dem då, va? Men nu kommer han inte att vara en främling, utan han ska uppenbara sig för Israel. Och det är det sista som händer innan Jesus själv kommer. Vad ska deras upptagande föra med sig? Brukar älvor säga, om inte liv från de döda, va? deras upptagande i sitt eget träd, säger han i Romarbrevet 11. Liv från de döda. Det måste alltså hända innan Jesus kommer. För det är då liv från de döda kommer. Någonting kommer att hända här. Vi ser Hesekiel 39 och 21. Ska jag läsa något lite om också här. Det här handlar ju om Ryssland, tror jag. Och det handlar om Gog, och det handlar om Herrens dag, och det handlar om svårigheter. Men så står det så här i Hesekiel 39, 21. Jag ska uppenbara min härlighet bland hedna folken, så att de alla ser min dom som jag har verkställt och hur jag har låtit min hand drabba dem. Alltså alla de här arméerna och det. Israels folk ska inse eller förstå att jag är Herren deras Gud från den dagen och för all framtid. Här kommer ju att hända någonting. Eller hur? Herren kommer att uppenbara sig för Israel när det här sker. Ni vet att alla de här arméerna börjar tränga dem, va? Då kommer Gud själv att uppenbara sig på något sätt. Det är upp till honom hur han gör, men jag tror på en vecka i alla fall. Det är mycket möjligt att vi får se en väckelse innan Jesus kommer. Men den kommer att ske i nöd. Var så säker. Sen är vi inne på igen här då. Det stod ju Psalm 46 då om de här, det här huset som inte ska skaka. Stod det. I Bibeln så kallas ju vi som tror på Gud för Guds stad eller hans boning. Och vi är hans hus, säger Paulus. Jag tror det kunde inte bli det, va? Men det kommer en tid, säger Bibeln, då allt kommer att skaka som inte Gud själv har byggt upp. Och där kan vi se i Hebreerbrevet 12 till exempel. Där han säger att ni har kommit till Sion, den levande Gudens stad, och änglar och så vidare. Och sen förstföddas andar och det här. Och då står det ju där att han ska skaka den här jorden en sista gång. En sista gång, och då måste det ju vara alldeles innan han kommer. Så det är ju precis det vi läser i Psalm 46. Men inte de på berget, va? Nej, för det kan inte skaka. Det som Gud har byggt upp, det Gud har fått gjort i våra liv, det anden har liksom byggt upp, det kommer att hålla. Och sen är det ju härligt då att få läsa om i Psalm 46, vers 5, så står det ju om en flod som ska ge glädje. Och det handlar ju om den helige ande som ska bo i den här staden då, eller hans hus. Och nu vill jag läsa upp till sist några härliga verser om den här floden. Det står om ett nytt tempel, jag tror det är de boendes tempel i Hesekiel 47. Det är svårt att förstå ibland när man läser de där profeterna. Jag kommer ihåg när jag var nyfrälst och började läsa om, ni vet, de här konstiga änglasynerna han hade och allt, vet du. Jag har varit helt snurrig, så det är ingen bra läsning att börja med när man är nyfrälst. Jag trodde det var helikoptrar och allt möjligt, men det är hemligheter från Gud. Sedan 47:1, sedan förde han mig tillbaka till husets ingång, och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Till husets framsida låg mot öster, och vattnet flöt ner under husets sida söder om altaret. En alternativ likadan översättning skulle kunna vara att vattnet bröt fram från altaret. Halleluja! Vet ni vad altaret står för i Nya Testamentet? Det står för Jesu Kristi kors. Det står för Jesu Kristi kors. Altaret, vattnet bryter fram ifrån altaret, så har det med korset att göra. När vi vill ha hans kraft, han säger att talet om korset är ju Guds kraft. Vad skulle de vänta i staden på att få? Kraft. Det är alltså relaterat till Kristi kors. Det ser vi här också. Och så säger ju Jesus, ta med i de här verserna nu då. På den sista dagen i högtiden, som också var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sa: om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Inspiration, va? Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden, om vattnet, va? Som de skulle få som trodde på honom. Ty ande eller vatten flödade ännu inte, va? Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Och vad var hans förhärling? Det var ju när han korsfästes. Där visade han sin härlighet. Så när Jesus predikas i församlingen och talet om korset får lyftas fram, vad händer då? Jo, då bryter vatten fram vid altaret. Om du läser senare verserna där, så står det att där vattnet berörde så blev allt levande. Står det sen. Så korset, från korset flödade nya livet i alla dess former och faser till en helt förlorad värld. Och det är viktigt det här. Jag tror vi har tappat mycket om korset och om Jesus. Men om vi koncentrerar oss på Jesus istället för en massa andra former och historier, så tror jag att vi kommer att få se en helt annat resultat. Tror jag. Visst är det härligt med korset? Jesus, nu får vi tacka dig, Herre, för ditt ord och ditt kors och ditt vatten, Herre. Tack för att du inspirerar oss idag med din heliga ande, Herre. Vi lovar och prisar dig, Herre. Tack för att du har gett ditt liv för oss. Tack för att du har strykit skuldbrevet, Herre, så vi slipper att känna oss anklagade, Herre. Tack för att du har övervunnit världen åt oss, Herre, så vi kan vandra i din seger i Jesu namn. Amen.